Men det jag tyckte var intressant med hela den här Amazon-diskussionen som var så stor förra året, det var ju att ingen kunde riktigt förklara exakt vad det skulle gå ut på att de kom. Är det en sajt på svenska vi pratar om? Var det ett lager i Sverige vi pratade om? För jag menar att Amazon kom till Sverige, det finns ju redan i Sverige. Man kan ju, Amazon säljer en massa till svenskar, från framförallt Tyskland. Då. Så att, vad skulle det här vara egentligen? Var det att man skulle öppna någon slags lagerverksamhet eller sajt på svenska? Det var egentligen det enda jag kunde komma på, och det blev ju ingenting.
Vid Black Friday förra året surrade luften av rykten om Amazons etablering i Sverige. Ryktena handlade om anställningsintervjuer och köp av marknadsföring. Men i år är det tyst när vi närmar oss Black Friday. Förutom rykten om en inspelning av en reklamfilm i Stockholm och reklamen för Amazons ljudbokstjänst Audible i Stockholms tunnelbana. Därför ställer vi oss åter frågan om Amazon kommer till Sverige i år. Men spelar det egentligen någon roll om de kommer eller inte? Välkommen till podcasten E-handelstrender, avsnitt 123. Idag så spelar vi in på E-Meet i Stockholm, och jag har två välkända gäster i podden faktiskt med. Johanna Allhorn, chefredaktör på tidningen E-handel. Välkommen.
Tack så mycket.
Och Christer Pettersson, e-handelschef på Hultafors Group numera.
Ja, tja.
Ja, och ibland när jag känner mig på mitt generösa humör så brukar jag presentera dig som medgrundare av podden också.
Det känns alltid bra.
Ja, det är den här mytiska starten för 3 år sedan på ditt landställe efter sill och snaps på midsommar.
Du var för kreativa.
Ja, men det är inte det vi ska prata om idag. Det är 3 ämnen, hoppas jag vi ska hinna med. Dels är för 1 år sedan så snackar man om Amazon hela tiden. Och nu är det ingen som vågar ens prata med Amazon längre, känns det som. Och sen har jag noterat, bland annat genom att läsa ehandel.se, noterat trenden med alla
pop-up-butiker, tror jag man kan säga.
Pop-up-butiker. Alla pop-up-butiker. För det verkar ju väldigt trend bland e-handel. Om vi hinner med, men det är möjligtvis att vi inte hinner med, då ska vi prata om en rapport som heter e-handelns lokala närvaro. Jag tycker faktiskt, nu har vi pratat förra året, så var det liksom, det var ju ganska många, inklusive jag själv, som satte lite min heder på pränt, eller på skam ska jag säga, genom att säga att nu kommer Amazon till, och det gjorde de ju inte. Och i år så är det kanske ingen riktigt som vågar säga att Amazon kommer i år. Jag ska komma till lite, vi kan väl diskutera lite om vad vi tror om det här, om de kommer eller inte. Men jag tänkte, för att sätta scenen lite, så skulle jag ändå vilja snacka lite om Amazon i Australien. För jag tror att de är väldigt... Australien har ju mer folk naturligtvis, men det är ändå, vad är det, 15 miljoner människor som bor där. Amazon lanserade det där i december 2017, bara för att se vad som har hänt där. Förra året så omsatte Amazon, alltså bara efter... egentligen första året i Australien, så omsatte Amazon 1,7 miljarder kronor i Australien. Så där ser man ändå lite liksom vilken kraft de har. Och de har tagit 3% av marknaden i Australien. Det låter ju inte jättemycket, men det är, jag tror att det här är ju bara början. Det är första året. Och sen finns det finns analyser och så i Australien där de tror att Amazon i Australien om 10 år kommer att omsätta 151 miljarder kronor.
Vad är det för prognos?
Eller vem det var någon sån här analytiker. Nu kan jag inte ens citera honom. Men jag tänkte, det är bara lite sätta scenen lite. Men Johanna, du som liksom är ute hela tiden och spanar och pratar med folk överallt. Varför tror du att vi... Eller är det bara jag som har drömt ihop det här att vi inte snackar om att Amazon kommer längre?
Nej, men jag håller med dig där. Det är stor skillnad mot förra året. Då var ju var och varannan person nästan säker på att de kommer nu. Det pratades om speciella datum och så där. Vi minns ju den här pressträffen som det bjöds in till där nu kommer verkligen Amazon, hette det. Och det var ju livebevakning och jag vet inte allt. Men det blev ju ingenting. Så att, och jag tror lite att en del medier kanske har bränt sig lite nu då, att det kanske inte ska gå och spekulera allt för mycket. Liksom. Nej, jag tror lite det. Och då, de kom ju aldrig liksom, och då blev det inte riktigt den här...
Men jag hör inga e-handlare eller detaljhandlare heller prata om Amazon.
Nej, men det är ju helt tyst skulle jag säga. Ja. Liksom. Förut så var det många som visste, det var inte bara att de trodde utan de visste att
alla
Amazon
hade fått från en säker källa. Ja, ja.
Men de där säkra källorna var ju väldigt tveksamma. Liksom. Men, och den där pressträffen var väl december, var det inte det? Liksom. Så det höll på ganska länge, ja. Så här, inför Black Friday och sen efter.
Plötsligt
och,
var det december, ja.
Ja, så hade inte någonting hänt. Men jag kan säga, nu när det är tyst, det kanske är tecken att de är på gång. Det vet man ju inte.
Men det jag tyckte var intressant med hela den här Amazon-diskussionen som var så stor förra året, det var ju att ingen kunde riktigt förklara exakt vad det skulle gå ut på att de kom. Är det en sajt på svenska vi pratar om? Var det ett lager i Sverige vi pratade om? För jag menar att Amazon kom till Sverige, det finns ju redan i Sverige. Man kan ju, Amazon säljer en massa till svenskar, från framförallt Tyskland. Då. Så att, vad skulle det här vara egentligen? Var det att man skulle öppna någon slags lagerverksamhet? Eller sajt på svenska, det var egentligen det enda jag kunde komma på. Ja. Det blev ju ingenting.
Men sajt på svenska var väl det. Det stora grejen, jag som gillar det här med domäner lite grann också, så var ju, det var ju, Amazon köpte ju den här domänen ganska dyrt för 6 miljoner kronor eller vad det var från.
Varför köpte man inte den domänen när det begav sig?
Ja, men det var ju en smart person som gjorde det. Hon hade i och för sig verksamhet som hette Amazon, tror jag också, med någonting helt annat. Men så att investerar man 6 miljoner i en domän så tänker man att då blir det dags att öppna det här, bland annat. Och sen var det alla med de här tre platserna i Mälardalen som de skulle öppna upp. Så det var ju mycket indikationer, kan man väl säga.
Jo, men jag fick ju liksom, för jag gick ut ganska hårt och sa att nu kommer Amazon och drog stora växlar på att de bygger upp, att de har köpt så mycket mark i Eskilstuna. För det har de, alltså de har ju betydligt mer mark där än med den här serverhallen de har byggt till Amazon Cloud. Och det intressanta var då att då gick ju liksom så här IDG ut och skrev en motartikel till mitt. Det kanske inte var mig de skrev den emot, men det kändes så efteråt. För de hade verkligen gått där och grävt att nej, det kommer ingenting. Och vi har pratat med Amazon och vi har pratat med Eskilstuna kommunen och det kommer ingenting. Men så att jag tror att jag kommer komma upp nu idag i den här podden fjärde året som jag säger att nu kommer Amazon. Och då sa jag det kanske första gången för typ 10 år sedan i någon artikel. Men jag skulle vilja hävda att Amazon har varit på gång alla de här gångerna det har varit så mycket. Och nu precis säker källa och allting, men jag måste säga att jag ändå har en del indikationer på att de sannolikt kommer.
Mm. Sen, nu, och vad pratar vi om? Är det en svensk sajt? Ja. Alltså? Eller vad är det som ska komma?
Det vet jag inte, men jag tänker så här att de kommer ju inte dra igång logistik, inte nu, det kommer längre fram, så att det är ju att de översätter den. Men sen har jag också, förra året så hörde jag att de var ute och försökte rekrytera säljare som skulle sälja mot offentlig sektor. Så att jag har tänkt att och det hade jag från väldigt säkra källor att de inköpare, alltså statliga inköpare, att de försökte rekrytera statliga inköpare i Sverige. Och då tänker de ju rätt i Sverige. Vi har väldigt stor offentlig sektor och det spelar ingen roll om de skickar från Tyskland ifall de når liksom offentlig sektor.
Nej, det är klart, men man inte bara byter alltså upphandlingar och sånt. Prata om det, alltså riktigt, typ.
Riktigt stort och råddigt och sånt. Så det hörde jag då, men de kom ju inte.
Nej.
Och det var ju precis som du sa, Johanna, att det var väldigt många som var väldigt säkra på säkra källor. Och sen, hur säkra är de där källorna? Och sen kan det ju vara att då sitter jag och säger att jag har säkra källor och så hör Christer det, så säger han det, ja, jag är säker. Och så hör Johanna det, ja, jag har fått två säkra källor.
Ja, och så blir det byggs bra på det sättet.
Så där känner vi till. Men jag kan inte säga precis detaljerat, men jag har ganska konkreta saker för fjärde gången i mitt liv.
Men om de kommer så verkar det rimligt att komma innan Black Friday. För det blir ju ett perfekt lansering i så fall. Så kan man ju säga.
Och om de kommer då måste ju vara, logistiken har de ju inte här, för då hade vi vetat om det.
Ja, det tar ju tid att bygga upp.
Men samtidigt så har de ju hela tiden förbättrat sin logistik. För jag har ju handlat regelbundet på Amazon i Tyskland nu i några år. Och hur det var för 2-3 år sedan, då var det ganska råddigt. Man hamnade ute i någon sån här konstig servicebutik långt ifrån där jag bodde. Där de liksom staplade mina lådor liksom ute bland kyldisken och sånt där. Tills att nu går jag och hämtar
Vilket
ut.
Vilket fraktbolag var det där? Ja, jag kan inte
vilja
säga.
Det var någonting vi kan diskutera.
Nej, men det var ju de här, något av de här amerikanska.
Ja, okej. Okay.
Men nu går jag ut till min vanliga Konsumbutik och hämtar ut som precis som en vanligt köp.
Men det går ju snabbt. Jag brukar beställa också lite. Det går ju på ett par dagar.
Ja. Så att, samtidigt så kan vi återvända till för ditt påstående där, Johan. Spelar det någon roll egentligen? För att jag skulle säga att vi sa här i Australien, de har 3%. Frågan är om inte Amazon redan har 3% i Sverige idag.
Eller? Ja, det är ju en betydande summa det handlar om. Och någonstans tycker jag man måste kanske ifrågasätta om vad skulle en sån här svensk sajt egentligen tjäna till ifall logistiken ändå ska gå från Tyskland? Den sajten finns redan på engelska. Jag tror att många svenskar är bekväma med att handla från en engelsk sajt faktiskt. Så att hur mycket skulle en sajt på svenska egentligen öka den försäljningen? Då är det ju mer intressant ifall man går in på ett annat område som det här du pratade om, statliga upphandlingar och sådär.
Samtidigt så här, om de går in i Sverige så tror jag den stora grejen blir väl att de får svenska säljare på ett annat, i en annan utsträckning. För nu stöter man ju på, när jag var på e-mail i Göteborg där, så, vad hette han nu? Men jag pratade med en e-handlare där som sålde på och det är ganska nördiga typer som snör in på att börja sälja på Amazon. Men han hade ju, en kille jag pratade med, han hade byggt upp en business bara på något år som omsatte en del. Medan om de kommer att etableras här i Sverige, då tror jag att alla små e-handlare i Sverige och för vissa brands så kommer ju Amazon bli en mer attraktiv, tror jag.
Jag tror så här, om man ska vara helt ärlig, om de bygger upp ett bra sortiment av svenska böcker på en svensk sajt, och parallellt så är det faktiskt så att de här bokförsäljarna i Sverige just nu överlevererar ju inte. De är lite ganska usla. Ja. Så kommer Amazon att leverera på en dag eller två, så kommer de ju ta den här marknaden, tror jag. Den är ganska stor. Alltså för att, det vill bara säga som det är, Adlibris har blivit hemskt dåliga.
Och tyvärr så funkar inte Bokus längre heller. Jag beställde två böcker för 10 dagar sedan. Då den ena skulle jag få på 3 dagar, den andra på 5 dagar. Presenter som jag inte kunde...
Men det är ju en typisk svensk produkt då, alltså böcker på svenska till exempel. Där kan man ju ta andelar till exempel, och det finns säkert andra områden också.
Jag tänkte tvärtom för några år sedan, att Adlibris och Bokus, de är så bra så att Amazon kommer aldrig få ett fotfäste. Men alltså nu när man liksom väntar i veckor på en bok som ska finnas i lager, där finns det ju ett fönster tyvärr.
Det där känner jag igen. Det var faktiskt flera år sedan så skulle jag beställa en bok, och då sa min kollega då till mig att man bara beställde den annars från England, för det kommer gå snabbare. Nej, tänkte jag, det kommer inte gå snabbare. Det går snabbare om jag beställer från en svensk sajt. Men nu beställde jag från en svensk sajt, så att nu vet jag inte riktigt hur lång tid det hade tagit. Men det tog ju rätt så lång tid, så att det är mycket möjligt att det gått snabbare från England redan då.
Ja, för det man har sagt hela tiden, för man har ju pratat om Amazon i alla år, det är att om svenska e-handlare skärper till, som är duktiga, men alltså blir ännu vassare på att leverera ännu snabbare och ännu bättre service, då kan man ju liksom mota Amazon lite grann. Men om man inte har gjort det och de kommer ut, så då är det ju väldigt sent.
Jag tänker vi måste ju komma ihåg att Sverige är helt unikt med att vi har så lite marknadsplatser. Så liten del av försäljningen är marknadsplatser. Jag lyssnade på en av mina favoritpoddar, Jason & Scott, när jag är på väg hit idag. Och då hade de ett special om bara marknadsplatser. De sa det att i USA så är 50-60% av all onlineförsäljning marknadsplatser. I Kina 90%. Så då förstår vi, jag skulle säga i Sverige handlar det inte ens om några, säg att det är 5-6% max 10.
Jag ska vara Amazon och CD-on då, eller vad ska det vara? Liksom,
ja, det, jag tror framförallt, det beror på om man betraktar Zalando som en marknadsplats, då, en del gör ju det, då blir det ju större. Men så att, jag har svårt att se att Sverige ska kunna behålla det här unika för evigt. Så, att jag tror så frågan är hur ska vi förbereda oss nu då? Om jag har rätt, och har jag fel, så kommer de ju kanske ytterligare ett år.
Nästa år.
Ja. Nej, men det, jag tror säkert också förr eller senare, så det var rimligt att tro att Amazon lanserar en sajt på svenska också. Jag hör ju bara till dem som kanske inte tror att vi är så prioriterade internationellt.
Nej, det är
sett.
Klart vi inte.
Det är ett jättelitet land, liten befolkning, stökigt logistikmässigt, långa avstånd. Jag menar, om man tittar på de länderna där Amazon har gått in i Europa, då är det ju de största länderna. Vi har ju Tyskland, Frankrike, Spanien,
finns
Italien,
det något litet land? Finns det något litet
Polen,
land?
Jag tror Turkiet var väl senast om man räknar av sig.
Ja, det var en stor Europa egentligen.
Liksom. Ja, precis. Och det fattar man att det är ju för att där finns ju mycket människor. Så vad skulle egentligen locka med Sverige rent?
E-handelsmogna, antar jag. Liksom, att vi handlar mycket på nätet. Och
men det kan ju inte kosta så där enormt mycket att översätta en sajt, eller?
Nej, så varför gör de inte det då?
Det är sant.
Det är ju om det är bara det lilla, så då tänker jag mig med att man borde liksom satsa på någon större logistiklösning eller någonting sånt egentligen. Men då klart, tror jag inte Sverige är så prioriterat heller, för jag tror det är ett jobbigt land att satsa på logistik i.
Så är det kanske, men samtidigt så tror jag Amazon har ju, det är bara att de bryr sig inte om Sverige, det är väl grundproblematiken, eller vår smala lycka. För att hur lätt skulle det inte vara för dem att bara gå in och köpa Teknikmagasinet? Helt plötsligt har de leveransställen i alla större shop. Men hur ska vi förbereda? För att om ni tror på mig, hur ska vi förbereda oss? Amazon kommer 30 november.
Alltså det man har sagt hittills har väl varit att det handlar om att bygga ett starkt varumärke och liksom ha närhet till sin målgrupp och sådär och bli lite så top of mind så att man inte försvinner bland alla andra företag på Amazons marknadsplats eller så. Mm.
Men du menar att det är självklart att man ska sälja på Amazon?
Nej, det är inte självklart, men jag menar för att kunna konkurrera överhuvudtaget så krävs det någonstans att man har ett starkt varumärke så att då kan du hålla din försäljning för dig själv. Det är inte säkert alls att alla ska sälja på Amazon, det tror jag inte.
Och så vill jag tacka vår sponsor Postnord. Nu har rapporten E-barometern för tredje kvartalet kommit. Där kan du läsa om hur svenskarna planerar att spendera sina julklappsbudgetar på nätet. 6 av 10 svenskar planerar att köpa julklappar online. Och andelen som tänker lägga mer än halva julklappsbudgeten på nätet har ökat markant. Ladda ner rapporten på postnord.se/e-barometern. E-barometern som följer e-handels utveckling i Sverige ges ut av Postnord. Rapporten görs i samarbete med HUI Research och Svensk Digital Handel. Christer, du som jobbar för en B2B, du anställer ju Amazon, vi har till och med en av dina Amazon-experter här i rummet.
Ja, nej, men Amazon är, så här, vi är ju ett producerande bolag. Så jag tror det är stor skillnad på om man har egna produkter eller om man säljer andras produkter. Har man egna produkter så är Amazon en möjlighet.
Så du ser det bara som en möjlighet för er? Alltså.
Det skulle jag nog säga lite. Men sen kan jag ändå känna för... Alltså, jag har ju jobbat med e-handel i 10 år. Så jag känner, jag tror så här, man måste ju vässa sitt erbjudande. Man måste bygga sitt varumärke. Och man måste vara riktigt, riktigt vass på service och leverera snabbt och allt det som folk förväntar sig. För Amazon handlar bara om 2 saker. Det är bara pris och leverans egentligen. Det är som Apotea egentligen. Liksom. Det är ingenting.
Apotea går ju ganska bra dock.
Ja, det gör Amazon också. Alltså, men vad jag menar egentligen liksom, är att du går inte in på Apotea för att bli underhållen och du går inte in på Amazon för att få speciellt mycket spännande annat. Det är en produkt och det är ett pris och ska det komma snabbt lite grann. Liksom. Så att det handlar om att bygga den här servicen runt omkring det och det handlar om att matcha den här servicen till snabbheten. Då.
Så det är egentligen är det logistik allting det handlar om?
Nej, utan jag tror att det handlar om logistik och vara lika snabb som Amazon. Men sen att erbjuda andra saker också. Service, du får ingen service på Amazon. Egentligen är det ju ett härke. Det ser ju ut lite som på Blocket. Eller vad säger, men det funkar ju uppenbarligen. Liksom.
Nej, men Amazon är en riktigt tråkig sajt. Ja, det är inte kul att gå in där och inspireras. Eller sådär.
Men du får ingen inspiration. Liksom.
Fast man hittar ju allt man behöver.
Men du måste veta vad du ska ha.
Och så måste du leta ganska länge om du ska, för samma produkt kan ju finnas så många gånger som helst också. Så det är ju lite rörigt är det ju liksom. Så att, men alltså jag tänker att du måste erbjuda någonting mer. Kanske att någon enstaka e-handlare i Sverige kan matcha i pris och så. Men det kommer ju bara vara de allra största i så fall. Så att pris och produkt är svårt att konkurrera med.
Men tror ni att Amazon kommer ta en stor marknadsandel i Sverige? Johanna?
Ja, det beror nog på väldigt mycket vad det i så fall är.
Men
för
det blir inte som i USA, liksom 50% av online-marknaden.
Jag tror faktiskt inte det. Jag tror det finns väldigt många starka varumärken i Sverige som har haft rätt så gott om tid på sig nu att bygga upp sin verksamhet på ett bra sätt och ha sina trogna kunder och öka väldigt mycket och sådär. Så jag tror de som i så fall har mest att vara rädda för, det är ju de som bara säljer andras varumärke och försöker konkurrera på pris. Det är där det kommer att bli svårt. Och det är väl en typisk sån bransch är väl egentligen hemelektronik och sådär, att man säljer andra varumärken och försöker ha låga priser. Och där är det ju redan svårt idag för svenska e-handlare att konkurrera på grund av kemikalieskatt och annat. Så där har man ju redan den konkurrenssituationen från Tyskland. Men ja, nej, men det är väl sådana, den utmaningen i så fall som jag ser.
Nej, men jag tänker också när man ser de mest spännande och mest framgångsrika e-handlarna i Sverige idag, det är ju oftast varumärken. Jag menar som Revolution Race till exempel liksom, som bygger upp sina, som skapar sina egna högkvalitativa produkter och de bygger ju allt det där som du efterfrågar eller Amazon. De bygger engagemang, de service, de skapar liksom en community kring det de faktiskt gör och det ser flera av de nya spännande varumärkena som skapas i det digitala idag, det är ju det. De bygger ju någonting som folk faktiskt bryr sig om.
Ja, det är en upplevelse runt produkten och varumärket. Nej, men om jag får gissa, så det kommer ju hamna någonstans mellan 3 och 50%. Jag tror inte det blir 50%.
Men så är det 20,
betydligt mer än 3, tror jag. Och jag tror att svenskar är ganska snabba på att liksom ta till sig nya saker och känner till Amazon. Och Amazon har ju uppenbarligen ett stort kundregister med svenskar som har handlat från England eller USA eller Tyskland eller Frankrike.
Jag tänkte, om man sitter för att sätta och titta på den här rapporten e-handeln i Norden som Postnord tar fram, då såg man ju att svenskarna hade ju anammat det här med Kina-handeln på ett annat sätt än vad de låg ju före där. Och sen så sjönk det ju ner direkt när de började lägga på moms och sånt. Det inte var riktigt lika billigt. Så att vi är ju rätt snabba.
Vi är snabbt på,
ganska priskänslig också på det sättet att man vill gärna ha låga priser kanske. Ja. Men igen, där menar jag, det finns ju en stark vana bland svenska konsumenter att handla från utländska företag eller utländska sajter. Så att det här är en svensk sajt från Amazon. Det, jag tror också någonstans mellan 3 och 50%, om man får säga det. Mer än 3, speciellt på sikt. Men jag tror att det tar ett rätt par tag att komma upp i 50%. Det beror väl också som sagt väldigt mycket på vad det är för typ av bransch vi pratar om. För att där Amazon kan konkurrera, tror jag, är ju när det inte handlar om... Alla de här svenska varumärkena som har byggt upp sin kundkrets och så, jag tror inte de behöver oroa sig alls. Liksom. De skulle kunna använda Amazon som en kanal för att nå ut till fler eventuellt. Och så. Men det kan man klart redan göra på andra marknader. Så att,
Ja, just det. Men vilka blir de stora förlorarna då?
Nej, men alltså, det blir ju de här, tror jag, små och halvstora e-handlarna som har andras produkter liksom, som säljer...
Rena återförsäljare.
Ja, rena återförsäljare. Liksom, tror jag. De får det jättesvårt. Liksom, så att de... Och kanske framförallt om de säljer liksom lite mer välkända varumärken också, för de kommer ju säkert Amazon plocka upp eller sådär. Så ju...
Men jag tänker nog snarare, är det inte snarare liksom den vanliga detaljhandeln som kommer lida hårdast? Eller, för vi är ju, jag skulle säga att vi är inne verkligen i ett starkt skifte nu när det gäller detaljhandeln. Man ser liksom konkurserna kommer ju nästan på rad. Och även om inte alla kedjor går i konkurs, många liksom... minskar ner sina butiksnät och sånt.
Ja, fast ett område där Amazon har varit ganska svaga, tycker jag, utifrån min egen bedömning. Ja. Så det är just alltså mode och liksom sådana saker som ska tilltala, som ska vara trevliga att titta på, att man ska komma in i en butik och inspireras och ta till sig och sådär. Det är ju inte deras starka sida, utan deras starka sida är att nu behöver jag en ny brödrost, så jag köper den på Amazon. Det är lite sådär behovsanpassade köp mer än... Så där, alltså jag tror det här att kedjor i Sverige har problem, jag tror inte riktigt att det...
Jag har inte
det är ett annat problem kan man säga. Ja. Så, det är en konkurrens från e-handeln såklart, men kanske inte Amazon specifikt.
Nej. Ja, vi får se, men finns det något mer ni tycker vi borde säga? Är det något mer att säga? Ja, men det här skulle vi kunna prata. Vi ska inte prata hela podden om det här, men...
Jag tycker det är lite spännande just med Amazon och Australien, om det nu är 3% fortfarande lite, men det har ju ändå börjat ta fart.
Så ett, för... Det är ju första året.
Ja, för jag minns det som alla trodde där också, att när Amazon kommer så kommer det ta över allting och det kommer ju verkligen att skaka om hela marknaden och så. Men sen gick det några veckor och gick några månader och hände inte jättemycket. Och jag minns att jag läste då i alla fall att det var ju framförallt det här med logistiken som också var komplicerad. Det finns ju områden i Australien där man måste komma med eget flygplan i princip och sådär. Det var väldigt svårlevererat, liksom. Betydligt värre än Sverige. Så att... Om det börjar lossna där så säger det ju ändå någonting om att liksom, vad har de ändå möjlighet att göra. Men, så det är spännande på det sättet.
Om vi ska lära oss någonting av Australien, så är det att om de kommer så är det kanske inte första året som det händer.
Nej, exakt. Det där just tror jag också är jättespännande. Jag tror inte vi behöver vara rädda att det kommer in någon här, liksom att Amazon lanserar någonting i Sverige precis före Black Friday och sen skakar det om hela marknaden. Jag tror det tar tid. Alltså. Ja, det tror jag
också. Plus att, precis som du sa tidigare, Johanna, att det är Amazon, de sitter ju inte i Seattle och har mardrömmar om Sverige. Jag tror inte det.
Vi vill gärna tro det här, men jag tror inte det är så himla spännande med Sverige alltid.
Frågan är om de ens vet att vi existerar.
Jobba ditt brand med influencers. Då kommer du att älska Scope. Scope är en sökmotor som gör det enkelt för brands att hitta influencers. Ideal of Sweden, Stronger, Eton, I Can I Will, Filippa K och en massa fler använder Scope på daglig basis. Så jobba ditt brand med influencers, eller rättare sagt, har du minst en person som jobbar med influencers. Gå då in på scopeapp.io/bf. Använder du koden e-handel så får du testa Scope utan kostnad ända till Black Friday. Så scopeapp.io/bf.
På sista tiden så har vi sett ganska många sådana gamla pure players som går ut och de startar inte butikskedjor eller så, men de kör väldigt hårt med så här pop-up stores. Vad beror det här på, Johanna?
Nej, men det brukar väl vara ett sätt då att nå ut till sin målgrupp på ett nytt sätt. Komma ut och visa upp sig själv och sitt varumärke, få en kommunikation med kunderna och sådär. Och det ligger ju verkligen i tiden nu precis före Black Friday och julhandeln att nu ska vi minsann ut och synas på alla fronter. Och så där.
Så det är en julhandelsgrej där, eller?
Jag tycker det är lite högsäsong just nu, ja, men det är under hela året så där att man kan... Och vi har ju sett flera väldigt lyckade exempel också på när e-handlare har öppnat pop-up-butiker. Att man har ju köande kunder från mitt i natten och sådär och alla får goodiebag. Så det blir som en ett kul event kan man väl säga.
Det blir mer ett event än en klassisk butik egentligen.
Ja, jag tror inte alltid att försäljning är det första, att det är det viktigaste med det. Utan det är snarare ett sätt att synas och dra trafik på det sättet.
Vad säger det här? Du mejlade mig en lista bara så lite snabbt. Och då Campadre, Naked... Ivy Real, Chiquelle, Lagerhaus, Skin City. Vad säger det att just alla de startar pop-ups? Det är mode här, men det är inte bara mode.
Ja, har Lagerhaus pop-ups?
Ja, det fick jag inte från dig.
Nej, det fick jag inte från mig. Det
googlade jag fram på market.se.
Men det är ju trendigt och jag tror att... det handlar mycket också om vilket läge man lyckas skaffa till sin pop-up-butik. Och man vill ju gärna vara i ett köpcentrum, någon av de här större gallerierna. Jag tror Emporia i Malmö är väldigt populärt. Mall of Scandinavia är populärast av alla. Och, vissa gallerier i centrala Stockholm och sådär. Att man vill ha något som matchar med det man vill visa upp med sitt varumärke.
Man vill inte ligga ute i kungens kurva där bland oss... Liksom.
Jag tror
det beror helt på. Men, sådär.
Det beror
på. Om jag kan ha span, ja. För det första tror jag att det beror ju också på att det finns tomma... ytor i de här köpcentrum naturligtvis. Det är inte så att det liksom är några ytor som de betalar jättestora pengar för, tror jag heller, utan det är tomt.
Det är inte vanlig hyra där kanske?
Nej, det tror jag inte. Och sen så handlar det rätt mycket, tror jag, om upplevelser, att de gör saker som är lite kul och lite spännande och du har ändå folk till det här köpcentret, så det är lite win-win sådär. Jag tror inte det var lika kul om Amazon hade öppnat en pop-up-butik. Vad tror ni? Liksom? Och kör jättebilligt. Det hade varit lika välkomna. Det är ju oklart. Då.
Det är vi tre som hade varit där.
Men sen tror jag, en annan sak som jag tror, det är också att de här varumärken har ju ganska mycket följare i sociala medier, tror jag. Så de kan trycka också in folk till de här butiken och säga att nu öppnar vi det här. För att de har en kanal för att få folk till...
De kan få de här köerna.
Ja, de kan få de här köerna. Liksom. Sen tror jag däremot att om man hade haft... När jag började med B2B, då hade jag kanske lagt min i kungens kurva. Min... B2B pop-up store istället, till exempel. Så det beror ju på vad man säljer. Så att jag kan tänka mig att de här konsumentvarumärkena vill ju vara där det finns mest folk och dit de kan dra. Men tittar man på B2B-sidan kanske man vill vara där ens kunder är.
Men är det liksom, jag tycker ändå det låter som en ganska dyr marknadsföringsåtgärd. Tror du verkligen att
det... Ja, det beror lite på, nu såg jag ju att Skin City skulle ha 100 kvadrat eller någonting, tror jag det stod i alla fall. Det är ju ganska stort. Samtidigt så vet jag att de... Där kan jag tänka mig att de håller på att lansera egna produkter också. Så jag kan tänka mig att det ibland är också en lansering man gör. Liksom.
Alltså jag såg tydligt den kopplingen när man läste om Skin City. Att de har ett eget liksom produktprogram som de ska lansera och då vill de ha papp. Ja.
Så det kanske är en bra timing. Men sen kan jag tänka mig att men hyr du, vet inte jag, liksom, ofta är det några veckor eller några månader, eller två, tre max. Liksom. Det är ju inte några långa kontrakt. Så det är säkert ett test. Träffa slutkunder, bygga varumärke, lansera, skapa upplevelser.
Så att, men så kan man göra som Ikea också. Så att man har en pop-up. Ja. Det är det andra eller tredje året den ligger där på Regeringsgatan nu, deras pop-up store.
Den där köks...
Ja, först var det...
Ja, men är inte den alltså etablerad nu som en permanent satsning?
Är det så?
Jag tror faktiskt det.
Ja, men det är faktiskt sant, för frågan är, vad är en pop-up store? Liksom? För ibland kan man tycka att det är någonting man bara sätter upp något litet, alltså inte ens i en butik, utan mitt i, där folk bara går förbi. Eller så kan det ju vara en temporär butik som finns en period. Liksom. För den där Ikea var nog mer en temporär butik som blev permanent, kanske. Så det var ändå en rätt stor... Ja. Satsning liksom.
Det var nu sagt redan från början att den skulle vara där i 5 månader eller något sånt där. Så det är ju ändå rätt så lång tid för en pop-up-butik. Men det verkar ju inte vara något problem för e-handlarna om man säger att få sådana här tillfälliga hyreskontrakt. Så det säger ju någonting om läget i hela detaljhandeln och hur det funkar. För man tänker köpcentrum för en 10-15 år sedan, de hade ju fullt i alla lokaler till dyra hyror och sådär. Det verkar ju som att någonting har hänt där helt klart. Även om det är en win-win-situation på många sätt att man får dit... konsumenter och sådär. Men
om man ska ta e-handlarnas liksom syn på det här. Jag tänker kring jul och sådär. De har väl fullt upp ändå. Är det liksom, ska man verkligen splittra sina resurser? Jag tycker det kanske bara är för de stora egentligen det här att starta pop-up stores. Eller är det någonting även för små och mellanstora e-handlare, tror ni?
Det är nog mest för de lite större, för de har väl kanske resurser också, kan jag tänka mig. Sådär. Men jag tror att de också vill... det handlade mycket om att bygga varumärke också. Liksom, att, för det man saknar som e-handlare är att man träffar ju inte sin slutkund. Lite grann, liksom, och det, jag tror att det vill man ju göra. Och så vill man förstärka sitt varumärke ännu lite extra. Liksom. Men permanenta butiker är ju kanske en lite större satsning ändå med allt som det innebär. Då.
Jag tror att e-handeln har inte kommit så långt egentligen i Sverige. Så jag tror att inom några år så kommer e-handlarna börja känna av problemet med att inte ha en fysiska kanaler. Just som du säger, det här, den här nära relationen till kunderna. Jag tror att jag ser, bokbranschen känner jag ju till ganska väl på många sätt. Jag har skrivit om den och sånt och jobbat med bokförlag. Där ser man ju liksom när den fysiska kanalen bara backar och försvinner mer och mer och bokhandlarna tar in färre och färre böcker. Helt plötsligt så står ju förlagen där och har ingenstans där de kan exponera. Och de har liksom inte byggt upp en vanlig e-handlare liksom. Har ju redan från start byggt på att nå sin publik via digitala kanaler. Men om du är då en traditionell aktör och sen helt plötsligt har du inga fysiska kanaler längre. Du har inga återförsäljare som exponerar dina produkter. Då får du problem. Och det är vad man upplever i bokbranschen idag. Så backar ju till och med näthandeln. I och med att de nya digitala liksom, ljudböcker och sånt växer så kraftigt. Liksom. Så att jag tror att vågar man på sig en spaning att vi kommer få se fler och fler pop-up stores och kanske längre. Det blir så här IKEA pop-up store som håller ett par tre år. Eller?
Ja, det kan nog vara så faktiskt. För jag tror att det problemet som e-handeln framförallt har är att det är ändå rätt så jobbigt som konsument att behöva välja bland massa saker när man sitter och scrollar och sådär. Det finns liksom ingen riktig... Om man jämför med att gå in liksom i en fysisk butik och till exempel leta efter en jacka, där kan du gå runt, titta lite, se vad du hittar för någonting, gå in i någon ny butik och så det går liksom att browsa på ett helt annat sätt när du är i butiker än det är på nätet. Där blir det nästan också svårare att hitta ju mer du har att välja ibland tycker jag. Och där, det är ju faktiskt att det är ju troligt då kanske att man väljer att använda butiker för att underlätta detta, liksom att inspirera kunderna och hjälpa dem att hitta det de inte visste att de ville ha, lite grann sådär. Så det tror jag. Jag pratade faktiskt med en person på Svensk Handel om detta rätt så nyligen, om vad händer med hela det här. Cityhandeln flyttade ju en gång i tiden mycket till gallerierna och sen så kom e-handeln och lite sådär. Vad händer med allt det där nu? Och då var hon ju inne på att det är just det här med tillfälliga kontrakt och att man ska kunna bygga om sina butikslokaler också efterfrågas mycket mer. Att man kanske börjar med att hyra in sig på en yta och går det bra vill man ha mer i samma anslutning till det. Så att det måste vara mycket mer flexibelt hela det här upplägget med hur butiker ska se ut. Så att det är ju säkert en trend där vi ser, det tror jag.
Jag tänkte bara ansluta till det du sa förut, Christer. Du sa det här att de kanske inte vill ha in Amazon som pop-up store.
Nej.
Som jag redan pratade om, Jason & Scott. De snackade om att en trend idag i USA, det är fysiska marknadsplatser.
Ja.
Alltså så nu är vi snart tillbaka i medeltiden där man står med så här hucklen och säljer på torget liksom. Alltså det kommer fler aktörer som
är. Men hur funkar det då?
Alltså, det gick de inte in på.
Så det verkar som att du behöver en jättelokal typ Ullared.
Vår sponsor, e-handelsleverantören Karismar, kan väldigt mycket om e-handel. Jag funderar på, vad är det viktigaste som händer inom e-handeln just nu?
Jag skulle säga att det är Apples ITP-uppdateringar som de har lagt i sin webbläsare Safari.
Vad är det för något?
ITP har som mål att skydda användarens data egentligen, och det vill Apple göra genom att begränsa möjligheten och spara användardata genom cookies. Tidigare man kunde spara cookies i upp till 2 år. Nu har Apple sett till så att man först satt en gräns på 7 dagar och nu har man tagit ner den till 24 timmar. Och det här gör ju möjligheterna att spara användardata och så kallad cross-site tracking väldigt, väldigt begränsade.
Mm. Vad blir den viktigaste konsekvensen för e-handlare?
Jag skulle säga, om vi ska ta ett konkret exempel, så är det att en besökare går in på din webbshop idag. Du släpper en kaka på den. Den får ju ett ID som den taggas upp med i Google Analytics. Och sen om den kommer tillbaka om 2 dagar så kommer det här registreras som en ny besökare. Så du kan inte se om den kom från den ursprungliga marknadsföringskampanjen till exempel.
Det blir väldigt svårt att tracka marknadsföring helt enkelt.
Ja, dels marknadsföring, men det blir också väldigt begränsat för de här personifieringstjänsterna som finns för att skapa en användaranpassad köpupplevelse. För de har ju samlat på sig massvis med data om ditt beteende överallt på internet. Och nu har de plötsligt inte 2 år utan 24 timmar av data att gå på. Och då blir man inte lika relevant helt enkelt.
Om jag vill lära mig mer om det här, vad gör jag då?
Då kan du antingen gå in på karismar.com och läsa mer om ITP samt göra vårt ITP-kunskapsprov. Eller så kan du kolla i show notesen på det här avsnittet så har du en direkt länk.
För ett par veckor sedan så släpptes rapporten e-handelns lokala närvaro. Du var ju lite tveksam om alla hade läst den här, eller?
Det beror på hur noga, men jag har läst den så att jag känner att jag har hyfsat koll. Så
att... Jag tycker att det är en rapport som Handelsrådet har gett ut tillsammans med HUI Research. Och där man liksom benar upp det här med e-handeln geografiskt. Det är ingen slump, Johanna, att e-handel.se sitter i Helsingborg, eller hur?
Nej, det kan man väl säga, precis.
Helsingborg är ju e-handelsklustrarna.
Helsingborg som stad har ju länge velat etablera sig som en sån här e-handelsstad. Och det finns ju några stycken som gör anspråk på den titeln, skulle man väl kunna säga. Vi har ju Borås och Kalmar och säkert några till så. Men i Helsingborg det finns en hel del e-handelsföretag där, det stämmer. Och vi på e-handel då, vi sitter ju i det här E-commerce Park of Sweden som det heter, som också är som en inkubator, kontorshotell för e-handelsföretag.
Om man har lite koll på svensk e-handel så blir man ju inte helt chockad av de här grejerna. För precis som du nämner här, vad man identifierar de olika klustren, det är ju liksom Skåne och där slänger vi in Helsingborg. Och sen är det storstäderna egentligen som har högst andel anställda som jobbar med e-handel. Så det är storstäderna, men även Kalmar är ett sånt där centrum. Och sen är det några områden som sticker ut med att de har så lite e-handel. Det har vi liksom Gotland och Blekinge bland annat.
Var inte Norrbotten rätt dåligt
också?
Gotland har väl ganska mycket. De har ju något e-handelsnätverk där och så skulle jag säga flera e-handels.
Fast enligt de här siffrorna så hamnar Gotland ganska dåligt.
Ja, det var ju intressant. För att jag skulle kunna välja ut flera ställen som jag tror har sämre e-handelsnärvaro än Gotland, helt klart. Men visst, nu har jag inte koll på siffrorna exakt, men spontant blir lite överraskad.
Men det som jag tycker, det som om själva kontentan som kan vara intressant då för folk som jag bor utanför storstäderna, så är det ju så, det är liksom inte hugget i sten vad som blir ett e-handelskluster. Vad man har förstått, det ser vi både egentligen i Helsingborg och i Kalmar, så har vi egentligen en grupp entusiaster som har drivit det här och med bra bistånd då ifrån kommun och offentlig verksamhet, ska man väl säga. Så att vad jag har förstått så är, även om man har ett dåligt logistikläge, för Kalmar är ju inget bra logistikläge, så går det att skapa, men det tror jag i princip har gjorts av att det har funnits människor som har jobbat i nätverk.
Ja, men starka profiler som har varit schyssta och delat med sig och hjälpt varandra också, tror jag. För det är lite grann som här på Gimit också, att man hjälper varandra och delar med sig av erfarenheter. Sen är ju Borås ett starkt kluster också, men det kommer distanshandeln tidigare också.
Men frågan är, spelar det här, för att vi snackade lite innan vi gick in när du sa, spelar det någon roll egentligen om man har ett e-handelskluster eller inte? Det var kul att höra från dig.
Jag tänker bara att det viktiga för en kommun måste ju vara att ha ett starkt näringsliv, att man satsar på företagen och så. Och sen om det är handelsföretag eller någonting annat, kanske inte alltid är det viktigaste. Jag menar att det är fullt möjligt att driva ett starkt e-handelsföretag även om det är några andra e-handlare just där. Att, jag tror e-handeln så nationellt är ganska bra på att samarbeta även om man inte sitter just i samma stad.
Man kan ju konstatera det också, om man vill driva sysselsättning så kanske inte e-handel är rätt grej. För om man ser de här siffrorna, som det är från 2017 då är det 270 000 människor som jobbar med fysisk retail och 14 200 samma år som jobbar med e-handel. Och jag menar, e-handeln, den kanske inte ens stod för, vad kan den ha stått, den nu står den för ungefär 10-11%, så att
men det var väl typ 10, var det inte 10% av handeln och 5% av sysselsättningen?
Ja, sånt där. Så att det kommer ju inte driva sysselsättning i alla fall.
Nej, fast ändå, jag tänker så här, att om man är en kommun och så vet man att detaljhandeln kommer gå ner, den fysiska, och så gör man ingenting för att attrahera nya företag som då jobbar digitalt istället. Eller man gör ingenting heller för att skapa kompetens. För det som det handlar om också, det är ju naturligtvis Helsingborg, och Borås inte minst, liksom, i yrkeshögskolor och sånt där också. Att man skapar kompetens, man utbildar rätt personal och personer för det här också lite grann. Så att det är ju, för att jag menar, om det är någonting som det finns i Norrland till exempel, i Norrbotten, så är det naturligtvis liksom, kanske både billigare arbetskraft och billigare lokaler och sånt. Men ändå ligger man ju i botten på den här.
Men det, man har inte kompetensen.
Ja, man har, ingen har ju satsat på det i så fall uppenbarligen heller. Liksom. Kanske man kanske saknar vissa eldsjälar som man har haft tur och haft i Kalmar-trakten och sånt. Men jag menar, det finns ju egentligen bättre ställen än storstäderna, tänker man.
Ja, just kostnadsmässigt, ja, så måste det ju vara det sämsta, tänker jag. Att hitta lokaler och sådär. Men det är ju också väldigt vanligt när det handlar att man har kanske kontoret någonstans, som har lagret någon annanstans. Det behöver inte alltid hänga ihop på det sättet. Det beror lite på vilken slags kompetens man är ute efter.
Vi är på e-meet. Jag pratade med en trevlig e-handlare här framför gridden för en stund sedan. Och han var från Piteå, men hans grejer levererades ju från Polen.
Ja, titta.
Typ. Så det spelar
alltid möjligt.
Allt möjligt.
Men jag tror också det här med e-handelskluster, så det har väl varit ett sätt för många kommuner att hålla sig fram i det här nya näringslivet som kommer. Då tror jag e-handel har varit en kanske ovanligt begriplig del av den här digitaliseringen. Så där, att vad skulle vi kunna bli stora innan? Vi vill ju ha de här nya företagen. Och så, men e-handel är bra. Det är ändå många som gillar e-handel och sådär. Och så vill man hålla sig framme och sådär. Sen utifrån, det har jag sett i Helsingborg också, att det finns ju en hel del företag som jobbar runt e-handeln på något sätt. Att man kanske inte är e-handlare själv eller jobbar med handeln, utan att det då växer på med andra företag. Så det skapas ju ringar på vattnet utifrån att man ändå en gång till har satsat lite så extra på e-handeln.
Men jag tänker, det kanske inte e-handeln i sig som är viktigt, utan det är snarare den digitala kompetensen runt
det, tror jag också.
För att jag vet ju hur det var i Borås. När Borås skulle skifta från att vara postorderstaden till att bli en e-handelsstad. I början, så när det kom så här riskkapitalister och köpte upp Borås postorderföretag, så la man ju kontoren i Stockholm, för man hade liksom ingen kompetens. Men det tror jag inte man behöver göra längre i Borås, för där har de nog den kompetensen.
Ja, det är ju jättestort där. Framförallt liksom e-handelsstaden och utbildningen och allting. Så jag tror att Borås är verkligen i framkant, skulle jag säga, på e-handels.
Men det är lite kul, när jag har sagt att avbryta, men det är lite kul att man måste ha en e-handelsstad eller så. För jag tänkte på det innan lite, det är inte så många branscher egentligen som man måste ha en stad till. Eller så där. Om man tänker just på Borås, så är det lite speciellt. Det var ju postorderstaden och textilstaden också väl och sådär. Men jag menar, har vi någon byggstad? Har vi någon, alltså så här, varför måste det vara i samma stad egentligen? Det är väl lite sådär förenklat på något vis, kan jag tycka.
Nej, men
det är väl mer digitalisering man vill hålla sig framme, men det måste ju alla kommuner göra. Det är där jobben kommer att finnas. Det duger inte vara när vi är ingen digitaliseringskommun. Vi är en annan slags kommun, eller vadå? Det
är en fysisk kommun.
En annan år kommun.
Ja. Det är lite intressant faktiskt. Då. Ja. Så här, matkommunen.
Nej, men det
var gott och bra.
Så det var spännande att följa.
Men vi känner väl inte att vi egentligen behöver dra så många slutsatser ur den här rapporten? Eller?
Nej, men det finns ett antal kluster, det är väl det som är slutsatsen.
Men det visste vi ju innan.
Ja, så att...
Ja. Men samverkan, men jag trodde du skulle liksom bara lyfta en så här för kommunen i Helsingborg, men det är att de har bidrag, men det
kanske jag skulle ha gjort. Det tänkte jag inte på.
Men du känner inte att de är så viktiga egentligen?
Nej, men de har stöttat mycket, alltså när det kommer till e-meet till exempel, när vi har haft det i Helsingborg och så har de varit väldigt engagerade så där. Men det tycker jag var någonstans man ska kunna förvänta sig av en kommun liksom, att när det kommer nya initiativ och nya företag vill bildas och så där, då är det väl, det är väl den hållningen man måste ha då, tänker jag, om man nu vill locka invånare och sådär. Det är väl rätt så logiskt någonstans.
Det tycker jag blir bra slutord här faktiskt. Så att, tack Johanna Allhorn, chefredaktör på tidningen E-handel.
Tack.
Och Christer Pettersson, e-handelschef på Hultafors Group.
Tack så mycket.
Och jag som pratar heter Urban Lindstedt. Och så vill jag också tacka våra sponsorer, e-handelsplattformen Karismar, Postnord och influencersökmotorn Scope. Nästa vecka är vi tillbaka med ett avsnitt om att sälja till Norden. Missa inte det.